Vänta, är det någon här som brukar kolla på TV-gudstjänsterna i SVT? Nej, det är klart att ni inte kan det som ni är här på söndagar. Men för de som tycker att det behövs så finns ju möjligheten att göra det i efterhand. På SVT Play eller sådär. Det är repris på måndag, se där, ni har koll. Repris på måndag kan man få gudstjänst på måndag med. För några veckor sedan i alla fall så var tv-gudstjänsten från Pingstkyrkan i Härnösand. Och deras pastor Christian Mölk, han predikade. Hans tema var integration. Och han pekade på men hur Bibeln är... Den är fylld av exempel på hur människor i alla tider har varit på flykt. Och också uppmaningar om hur vi kan hjälpa dessa. Och så pekar på hur Jesus undervisade om att vi ska ta emot flyktingar. Och att vi skulle göra det på samma sätt som att vi skulle ta emot Jesus själv. Och inga konstigheter där liksom. Jag skulle lätt kunna säga samma sak som han sa. Man får bara predika 8 minuter när man har tv-gudstjänst. Så det var väldigt koncentrerat så. Det är väldigt styrt de här tv-gudstjänsterna så. Men det var liksom självklarheter tänkte jag för en kristen församling. Och jag är så glad för de människor som vi har fått möta och som församling här och hjälpas integreras så. Men vad som hände efter den här tv-gudstjänsten, det är betydligt mörkare. Ni kanske har läst om det jag har stått i flera olika tidningar. Då Christian, pastorn där, han fick ta emot med massa av hat ifrån olika människor. Via brev, sms, telefon och sådär. Det var till och med de som sa att du har svikit ditt kall som pingstpastor, som pingstvän. Och man blir ju bestört när man läser eller hör sånt. Alltså hur kan en predikan från en gudstjänst väcka sådana negativa känslor? Alltså oavsett om man håller med honom eller inte så förstår jag inte hur det någonsin kan resultera i hat. Eller hot mot en kristen broder. Då sviker man ju själv sitt eget kall som kristen. Men Christian, hur han svarade på det hela, det tycker jag är desto viktigare. Det ska sägas också att han fick mycket också positiv respons. Det var många som liksom, ja, men tyckte det här var bra. Och när det kom fram då att han fick ta emot ganska mycket hat och hot. Så trillade kärlekshyllningarna in desto mer. Och det är ju också väldigt, väldigt vackert. Men så säger han så här. Han tackar för all respons och så säger han så här. Jag känner mig liksom varken ledsen, hatad eller förföljd. Det är absolut inte synd om mig bara för att några skickar hatmeddelanden. Jag känner mig tvärtom bara glad över att ha fått förmånen att predika om Guds kärlek till flyktingar. Jag tycker det var väldigt starka ord. Och en respons som jag tänker många skulle behöva reflektera över. Den barmhärtiga samarien som Gunvor läste om här. Skulle vi få den berättelsen, skulle man sätta den i en nutida, samtida kontext här i Sverige så skulle den mycket väl, tänker jag, kunna få rubriken den barmhärtige afghanen eller den barmhärtige somalien. Skulle den berättas idag i Israel tror jag det hade fått rubriken den barmhärtige palestinien. För... Alltså vad som är så starkt med den här liknelsen, det är ju just samariernas förhållande till judarna på denna tid. Men vi kommer snart tillbaka till det. Vi ska läsa texten här igen först. Då läste jag ifrån en annan översättning än vad Gunvor gjorde. Vi får upp den här också. Sen kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Nej, nu tryckte jag fel. Så. Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slit av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sa, sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Det här är ju en berättelse eller en liknelse som har, det har ju gett ordet samarier en egen betydelse. En samarit. Hemsamarit säger vi, man kanske inte säger så längre, men det är ju ett ord för någon som hjälper i sjukvården i hemmet. Så. Kollar vi i ordboken på ordet samarit så står det så här. En person som frivilligt, omedvetet hjälper andra personer i nöd utan att förvänta sig återbetalning eller högre karma. Alltså det finns ju till och med hjälporganisationer idag som är uppkallade efter det här ordet. Alltså The Good Samaritan till exempel finns det en engelsk organisation som heter. Och deras hjälp då går till den som befinner sig i den djupaste nöd. Men om vi börjar så här. Vad handlar liknelsen om egentligen? Fundera på det. Har du varit kristen hela ditt liv så är det nog så att du skulle lätt kunna återberätta den här liknelsen utan att ha texten framför dig i stora drag. Det tror jag många av oss kan. Du kanske till och med har varit med och spelat upp det här i ett drama eller sådär. Det är ju en favorit när det kommer till bibeldraman. Och ofta så tolkar man ju den här berättelsen kanske i en övergripande moralisk innebörd att ser du någon i nöd så gå och hjälp dem. Men det ger inte hela bilden av vad Jesus säger här. Det är ju en korrekt slutsats för Jesus säger ju till den laglärde, men gå du och gör som han, alltså som den barmhärtige samarien. Men vad är det då för fråga som gör att Jesus berättar liknelsen i första hand? Jo, men det hela börjar ju med att en laglärd, han var ju väldigt kunnig då i den judiska lagen. Det är ju det handlar om, en judisk ledare. Han kommer till Jesus och så läste vi för att pröva Jesus. Han vill sätta dit honom. Och detta märker vi ju gång på gång genom evangelierna hur det sker. Det kommer laglärda, det kommer fariser och så vidare som vill sätta dit Jesus. De vill få honom att säga någonting hädiskt. Kanske med förhoppningen då att Jesus, nu kommer han kanske säga något dåligt och då kan vi liksom läxa upp honom och själva komma i god dagar. Och på samma sätt kan de få undan Jesus så. Och det var säkert med denna inställningen den här mannen också kom till Jesus och ställde han den här frågan. Vad ska jag göra? Frågar han för att få evigt liv. Vad ska jag göra? Och i den här frågan så lyser det också igenom ett... Men han tänker sig någon slags gärningslära. Gör det här och gör det här så får du evigt liv. Så. Men Jesus vet ju vem det är som kommer till honom. Han känner honom. Han vet att han är laglärd. Och så svarar han som han så ofta gör med en motfråga. Ja, men vad säger lagen? Du som är laglärd. Vad säger lagen om det här? Och eftersom han är laglärd så har han stenkoll på lagen. Det är ju två olika bibelord som han sätter samman här för att, i sitt svar. Ja, men älska Gud med hela ditt hjärta och så vidare och älska din nästa som dig själv. Och Jesus han uppmuntrar ju den här mannens svar, men det är helt rätt. Du har förstått vad det handlar om, så gör det så vinner du evigt liv. Men laglade han vill rättfärdiga sig. Det är väl också något som vi också kan känna igen oss i. Man vill visa att man minsann har gjort något gott i alla fall, så att allt det här jobbiga och tunga det får vara undan, utan men det är en naturlig mänsklig reaktion att man vill rättfärdiga sig. Och så frågan då, men vem är då min nästa? Och det här är ju grunden då för hela liknelsen, och Jesus börjar berätta. För går vi tillbaka till Jesu tid, så är det välkänt att judar och samarier, ja, men de var inte bästa vänner direkt, som berättarbibeln lyfter fram det här. Skulle en jude förbi Samarien, så tog man hellre en omväg än att gå igenom. Och så är det väl idag också. En jude går inte gärna igenom Västbanken, utan man går hellre förbi. Liksom. Samma, liksom det tar aldrig slut detta. Och judarna på den här tiden, de undvek för det mesta Samarien. Man gillade inte folket helt enkelt. För de gifte sig med utlänningar och de... Ja, även med sådana med andra tro och så vidare. För judarna var det viktigt. Vi är ett folk, vi är Guds folk. Vi håller oss till oss liksom. Judarna de kunde kalla samariernas barn för hundar eller för halvblod och så vidare. Och samarierna de försökte också hindra att templet återbyggdes. Så, ja, men de var verkligen inte populära bland judarna. Vi kan läsa en annan bibeltext för att bredda lite den här bilden av Samarien. Från Johannes 4 läser vi här uppe också. Jesus vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som hette Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Vi märker ju här att Jesus han tog ingen omväg. Jesus han gick rätt in i Samarien. Och det är ju något som verkligen karaktäriserar Jesus. Han vill frigöra människor. Han vill förena människor. Han vill visa att hans rike var för alla. Han kanske ofta riktade sig främst mot dem som andra såg ner på. Men han var inte rädd för att röra om lite. Han använde situationen för att visa på Guds rikes praktiska tillämpning. Och det tänker jag är också något för oss att ta efter. Och i det här sammanhanget så förstår vi att det finns lite större djup i Jesu liknelse om den barmhärtiga samarien, som vi kallar den. Det blir mer en större moralisk lektion i relation av fördomar mot människor av annan tro och av annat ursprung. Och det är också en lektion som samhället idag skulle behöva lyssna till. Den här kvinnan i Samarien, hon fick livet förvandlat för att Jesus inte gick en omväg. Och det resulterar att hon genast går och vittnar för andra i sin by om Jesus. Jesus behövde gå till Samarien, står det. Kanske var det just för denna kvinna som Jesus behövde gå dit. För hon behövde befrielse, hon behövde upprättelse. Vilken väg behöver du gå? Är du beredd på de människor du kan möta på din väg? Som kanske behöver en hälsning ifrån himmelen. Förvänta dig inte att de ska vara den slags människa som du tror att de ska vara, för Gud han leder oss ofta till platser och till människor som vidgar våra perspektiv, som samtidigt också hjälper oss att öppna våra ögon för hur Gud vill låta sitt evangelium få beröra ännu fler människor. För att fullt ut förstå Jesu liknelse här och det som han berättar, så behöver vi tänka ett varv till här. För den här konflikten som pågick mellan dessa folk, judar och samarier, det är liksom ingen slump att Jesus säger att det är en samarier som kommer. Båda de här folken, de påstod sig vara sanna arvtagare till Abraham och till Mose, och båda påstod sig ha rätten till landet där de levde. Och just för att undvika att gå igenom Samarien när man kom då från Galileen och skulle till Jerusalem, så gick många hellre ner då i Jordandalen och ner till Jeriko och sen vägen upp till Jerusalem. En säkrare väg på så sätt att man slapp liksom konfronteras med samarierna. Men samtidigt så var vägen mellan Jeriko och Jerusalem ett tillhåll för rövare, blodsvägen eller något sånt tror jag den kallades. En enslig, brant ökenväg kantad med klippor. Men det gör ju ensamma vandrare till enkla byte. Så Jesus han målar upp den här bilden för dem för att de ska förstå vad det handlar om. Så. Och den här mannen i liknelsen, men han lämnas halvdöd, säger Jesus. Om någon är halvdöd så tänker jag att det är svårt att avgöra om den lever eller om den är död. Så på den här tiden är det också så att jobbar du i templet eller överlag om du var jude, då fick man inte röra vid en död person, för då blir du oren. Och för en präst då, en präst som blir oren kan inte tjäna i templet. Och det tas ju ibland upp som, ja men det var därför som man inte liksom brydde sig om mannen. Men samtidigt så läser vi, eller Jesus berättar, att mannen gick ner för vägen. Han gick inte upp. Skulle man till Jerusalem, skulle man till templet, så gick man upp för vägen. För vägen gick upp från Jerusalem från Jeriko till Jerusalem. Men går man ner för vägen, då kommer man från Jerusalem. Då har han avslutat sin tempeltjänst. Då är han på väg till Jeriko ifrån det. Så då fanns det gott om tid att kunna bli ren igen innan han behövde in i templet. Så jag tänker att deras motiv som Jesus berättade, det var inte att han inte skulle kunna tjäna i templet. Det är själviskhet och bekvämlighet och farliga fällor att hamna i. De brydde sig helt enkelt inte om en människa i nöd. De kunde säkert, likt en laglärde, de kunde säkert citera lagen om att älska Gud och sin nästa, men de kunde inte leva efter det. Men det var som är intressant också, det är att den här laglärda, han får ju inte riktigt svar på sin fråga. Och det är ju också, det är ju en del av poängen. Han vill veta vem som räknas som hans nästa. För honom så är Gud, alltså Israels Gud, och för honom så blir också hans nästa uteslutande judiska nästa. Det var det han räknade med att Jesus skulle svara. Det var så man vanligtvis talade om det på den här tiden. Min nästa, om det är min judiska vän liksom. Men när Jesus då kommer, den här tredje personen i liknelsen, efter prästen, efter leviten, så tänker sig nog de flesta som lyssnar, ja, men nu kommer det nog en vanlig jude, en vanlig judisk man som inte jobbar eller har tjänst i templet. Men Jesus, han sträcker ju poängen så långt han kan, och så gör han ett exempel av det som de allra minst ville höra. Det kommer en samarier. Tänk dig idag en palestinier, eller i Sverige kanske för många en afghan. För Israels Gud är nådens Gud för hela världen. Och min nästa är varje människa jag möter som är i nöd. Skulle han så vara en samarier, afghan, somalier, palestinier, jude, kristen eller muslim, hemlös eller tiggare, så är han min nästa. Det är ju lite talande att ja, men Jesus fråga till den laglärde i slutet, det är ju inte vem han anser nu vara sin nästa, utan Jesus frågar, det var ju det han frågade, vem är min nästa? Men Jesus, han frågar, vem visade sig vara den halvdöde mannens nästa? Genom att han ställer frågan så får den här mannen själv reflektera över det, och det hjälper också till att öppna ögonen på honom. För under ytan på den direkta moraliska förmaningen här i går du och gör som han, så finner vi, ja, men en lite tuffare utmaning. Kan du se den här hatade samarien som din nästa? Om inte, så kanske det är du som lämnas halvdöd nästa gång. Den laglärde, han ville sätta dit Jesus genom att tvinga fram ett svar som kunde låta hädiskt. Men Jesus svar genom liknelsen, den uppfyller de bud som även den laglärde kunde hålla med om. Och utmaningen gäller likväl oss idag. Och vi behöver fråga oss själva, tänker jag, att hur använder vi oss av Guds uppenbarade kärlek till oss? Gör vi det som ett medel att lyfta upp vår egen renhet och särställning? Eller gör vi det som en kallelse att sprida den kärleken till hela världen, oavsett vem min nästa visar sig vara på min vandring? Och när jag tänker nu, när så mycket av världen på ett sätt har kommit till oss, så har vi ju en fantastisk möjlighet att göra detta på hemmaplan, som vi så många gör redan nu. Så låt oss fortsätta på den vägen, så kan det skapas ännu många fler goda ringar på Guds rikes vatten. Jesus själv är den goda samarien. Jesus kom för att ersätta det religiösa ledarskapet i Israel. Templet hade spelat ut sin roll. Jesus var det nya folket. Han och hans följare, de begränsar sig inte till någon byggnad. Utan de är ute på vägarna och upprättar främlingar och förnyar liv. Det är bilden av vägen som leder till evigt liv. Häng med på den vägen. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag tackar dig för dessa ord, Herre. Hjälp oss att låta dem få landa i våra liv, Herre. Vi tycker det är svårt och vi tycker det är jobbigt ibland med människor i nöd. Men Jesus, jag ber om att du ska låta våra hjärtan få fyllas så av din godhet Att vi också ser varje människa i nöd oavsett vem den är. Hjälp oss att inte bli fast i rädselpropaganda om att dra alla över en kam, Herre. Hjälp oss att se varje människa för varje människas skull, Herre. Jag ber där hat och hot råder, låt oss få komma med kärlek, Herre. Låt oss få svara med godhet och nåd och reflektera ditt rikes godhet, Herre. Hjälp oss idag på vår vandring vidare i livet att se dem som vi möter, Herre. Jag ber om din välsignelse över var och en som är här just nu. Du ser den väg vi kommer vandra i veckan som ligger framför. Du ser kanske de som vi kommer möta som befinner sig i nöd, Herre. Troligtvis inte så många halvdöda, Herre, men man kan vara halvdöd inuti också, Herre. Där ett vackert hej kan räcka gott, Jesus. Be om din välsignelse och låt våra vandringar genom livet få väcka ditt evangelie till liv i andra människor. Amen.